Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Då hälsar jag återigen välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Mattias Axelsson och med mig idag, som vanligt tänkte jag nästan säga nu, men inte riktigt som vanligt, men ändå återkommande gäst i podden, Martin Ahlstedt.
Ja, kul att vara här igen.
Ja.
Tack Mattias.
Du är ju våran Hisingsexpert. Du har skrivit en bok som heter Hisingen, ön i gränslandet. Och eftersom du har skrivit den boken, så när vi ska göra något om Hisingen, då är det dig jag ringer. Och så kommer du som ett skott.
Så har det blivit.
Ja. Och idag så sitter vi, om ni har lite bakgrundsmusik och kanske lite kaffekoppar som slår mot fat, så är vi på Mackas ölcafé. Ett ställe som jag har varit på en gång tidigare. Du hade aldrig varit här.
Nej, faktiskt inte. Jag hade tänkt att jag skulle ta mig hit någon gång, men först nu blev det av.
Mm, ett ställe som verkligen kan rekommenderas. De har gott kaffe, goda smörgåsar. Och det stället ligger väldigt nära den platsen som vi ska prata om idag. Jag tror till och med att du därifrån du sitter. Och om jag sträcker mig lite i fönstret så kan jag se upp till
Jag har ju bättre utsikt än du här där jag sitter då vid min sida av bordet med ett fönster där jag ser upp mot just Krokängsparken som du nämnde där.
Om vi ska, eller vi gör så här, för podden har ju Instagram-konto, det är Gator och torg i Göteborg, där vi kommer lägga upp bilder dels från Krokängsparken idag så att ni får se hur det ser ut om ni inte känner att ni vill besöka det själva. Det är någonting som jag förut rekommenderar att ni gör, även om man bygger om ganska mycket nu så finns det ju en del att titta på.
Ja, vi var ju där häromdagen faktiskt och rekade lite inför detta. Jag hade väl planer på att spela in utomhus ifall det inte hade varit riktigt så kallt som det trots allt fortfarande är.
Nej, kylan är det ju som sätter stopp. Det känns som man tittar ut som att det är väldigt fint vårväder, men det är ju 4-5 grader och det är lite för kallt för att spela in podd utomhus, tyvärr. Så vi sitter här inne i värmen och dricker varsin kopp kaffe. Men innan vi börjar prata om Krokängsparken och dess rika historia så tänker jag att vi ska köra lite så här, vad händer framgent? Och nu tänker jag inte på när du har tvätttid och liknande, eller om du ska gå på fotboll, utan nu i veckan som kommer när det här avsnittet släpps så ska du på torsdag.
Ja.
Och datum då är?
Den 24 blir det va?
24 april.
Nej, 25.
För då kommer du att vara på Lundby bibliotek vid Vågmästarplatsen.
Ja.
Och där ska
klockan 18, det vet jag i alla fall.
Ja, och då ska du prata om?
Ja, då ska jag prata om min bok då, Hisingen, ön i gränslandet, som du sa att det hette. Men ja, Hisingens historia som gränsland kan man säga då. Ni som har hört den här podden förut har ju hört detta. Men nu får man också, om man kommer dit, se bilder och så. Jag kommer berätta om min vandring längs med gränsen, kan man säga.
Torsdag 25 april är det, kollade jag datumet här. Så att, glöm allt annat vi sa. 25 april, torsdag 18.00 är det på biblioteket. Och sen lördagen därefter så är jag och Malin på samma bibliotek. För då ska vi göra en livepodd om Vågmästarplatsen klockan 13.00. Så kom gärna på båda dessa tillfällen, för vi kommer inte att prata om samma sak. Även om du kommer att prata om Hisingen och jag kommer att prata om Hisingen, så kommer vi zooma in väldigt specifikt på Vågmästarplatsen, och du kanske tar det här lite bredare perspektivet på Hisingens historia i allmänhet.
Ja, så kan man väl säga.
Och sen så har du också blivit nominerad, vilket är väldigt roligt, till ett pris.
Ja, det är väldigt kul. Det är ju något som heter då Årets Göteborgs bok, och det delas ut varje år, och ja, min bok är en av 10 nominerade böcker. Och det kommer till känna ges i mitten på maj. Det är på Riksarkivet den 16 maj kan jag säga. Man är välkommen dit om man föranmäler sig. Det kostar ingenting, man måste anmäla sig.
Så
det blir spännande.
Ja, det är lite som Oscarsgalan där tänker jag, att man kommer få se er nominerade sitta och svettas. Och sen så när den vinnande boken presenteras så kommer författaren till den boken bli glad och ni andra sitter och applåderar hjärtligt. Men lite besviket ändå. Vi hoppas ju att din bok är den vinnande boken. Ja, men det får vi se den 16 maj. Sen så har jag en stadsvandring längs med Danska vägen i slutet på maj. Men det kommer jag prata om lite längre fram och det kommer också information på våra sociala medier. Nog om detta med reklamen.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du nämnde att vi var uppe i Krokingsparken häromdagen och tittade runt lite. Men ja, folk fattar ju att det är på Hisingen. Men om vi ska liksom placera oss lite mer i geografin ändå i nutid, var ligger Krokingsparken?
Ja, alltså Eriksbergskranen vet väl alla var den ligger, va? Så att har man den som riktmärke så är det ju helt enkelt så att precis ovanför den kan man säga. Om man går norrut, ja, några hundra meter från där Eriksbergsdockan liksom slutar, kan man säga. Så kommer man till den här lilla parken som alltså fortfarande idag är en park med namnet Krokängsparken, men som har då en historia som vi kommer in på här med där den var betydligt större än vad den är idag.
Och framförallt betydligt mer livfull än vad den är idag. Och ska man ta sig från det här hållet upp till Krokängsparken så får man ju just nu åtminstone passera en massa byggnationer, för man håller ju på att dra om järnvägen och man bygger en ny fotbollsplan. Men väl värt att gå upp i Krokängsparken och titta på alla ekarna. Och går man dit nu så kan man också se vitsipporna som har slagit ut i backen och känna våren komma. Ja. Och inte minst så ska man gå upp på toppen, alltså så långt upp på Krokängsberget som man kan. För där uppifrån har man faktiskt en fantastiskt fin utsikt över stora delar av Göteborg.
Ja, det får man ju säga. Absolut. Det är en jättefin utsiktsplats som kanske ändå, jag vet inte, jag antar att den är hyfsat känd för de som bor i närheten, men jag tror att den är ganska okänd för många som inte är här så ofta.
Ja, jag kan ju ärligt säga att jag känner att jag har ganska bra koll på Göteborg och Göteborgs historia och Göteborgs platser, men Krokingsparken är ju en plats som jag egentligen bara har känt till som namn. Jag har åkt förbi här jättemånga gånger med bussen, cyklat runt omkring, men aldrig egentligen varit uppe i Krokingsparken förrän vi pratade om att göra ett avsnitt.
Nej, precis. När vi var där så var det ju inte jättemycket folk, kan man inte säga, men lite lekande barn såg vi i alla fall som sprang runt i skogen där.
Och vi ska säga det också innan vi drar igång vårt historieberättande här, att anledningen till att vi ens gör ett avsnitt om Krokingsparken, det var för att när vi gjorde livepodd, när jag och Gustav gjorde livepodd från Vågmästarplatsen då du var med och lyssnade, så var det en kvinna som frågade om just om vi kände till någon park, någon dansbana som låg i närheten. Och där blev vi båda två lite konfunderade. Vi hade väl någon aning om vad det var hon pratade om, men kanske inte riktigt exakt var den låg. Och
nej, jag har ju skrivit om Krokängsparken då, kort i och för sig i min bok. Det är ju med i tredjedelen i min bok där jag listar historiskt intressanta platser, och då är det ganska korta texter om varje plats. Men den ligger ju ändå inte precis i närheten av där vi var då. Så att jag tror att först kopplade jag inte riktigt och sen insåg jag, ja, men så långt bort är det ju faktiskt inte. Så det kanske var den dansbanan hon ändå menade, vilket det ju var.
Ja, och då bestämde vi oss för att vi ska göra ett avsnitt om Krokängsparken, vilket vi då ska göra just idag. Men jag tänker lite innan vi liksom kommer kommer fram till sent 1800, tidigt 1900-tal. Så den delen av Hisingen som då utgör Krokängsparken, det tillhör ju då Lundby socken, eller har historiskt tillhört Lundby socken.
Så är det.
Som är en del av svenska Hisingen tillsammans med Tuve socken. Och vill ni veta mer om det här så läs Martins bok eller lyssna på något av de andra avsnitten han har varit med om.
Precis.
Och sen så befinner vi väl oss typ Sannegårdens gamla marker, alltså Sannegården som var den största gården i Lundby socken och under, och jag tror att Sannegården var en kronogård eller ett kronosäteri som sen på olika sätt blev till mindre egendomar och mindre gårdar där bland annat Eriksberg och Kroking och Pölsebo och Färjenäs ingår. Och
bekanta namnen idag.
Ja, och det är det som är det roliga med just de här gårdsnamnen och bynamnen, att de fortfarande lever kvar i stadsdelsnamn och på platser, att man inte liksom har kommit på helt nya namn utan att de fortfarande finns kvar. Men under egentligen all tid fram till 1800-talets första hälft eller tidigt 1800-tal så är ju det här en del av Hisingen som utvecklas ganska sparsamt. Det är inte speciellt mycket som händer. Alltså det är en lantlig prägel på den här delen av Hisingen. Det var sankmarker, det var lite bergspartier, det är Krokängsberget och glömmer jag vad det berget heter som tågtunneln går i Bratteråsberget som ligger precis bredvid. För övrigt inne och gjorde en liten ändring på Wikipedia. Därför det står Brattåsberget, men det heter Bratteråsberget.
Ja, snyggt att du fixar till.
Kändes sånt. Viktigt. så att, egentligen så kan man ju... Ja, men det räcker. Vi behöver inte säga så mycket mer om den här platsen fram tills sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. För det är när vi kommer in på de första åren av förra seklet, alltså tidigt 1900-tal, som Krokängsparken i någon mening grundas. Man har använt området som park även innan 1903. Men från 1903 så blir det officiellt en park och då sträcker den sig hela vägen nästan ner till älven. Ska vi säga något, vad är det för typ av park som vi pratar om för dryga 100 år sedan?
Ja, alltså vi ska ju berätta ganska mycket om den här parken då, men vi kan väl börja med att säga att det är ju någon form av föregångare till Liseberg faktiskt.
Mm.
Vilket kanske inte så många känner till att det var så pass stort här ute. Alltså. Det är ju lite roligt, den bok då som vi kan ju säga det med en gång, att huvudkällan för mycket av det vi ska prata om här är en fin bok som heter just Krokäng, steget före Liseberg. Av Gösta Karlsson som har skrivit flera böcker om Göteborgs historia. Så att det var alltså en stor nöjespark som sen konkurrerades ut kan man säga då när Liseberg grundades. För då ja, gick folk dit istället.
Och det finns ju en del klassiska fotografier som du har visat. Och jag tror att jag ska använda ett av dem som avsnittsbild när bland annat Hjalmar Branting talar i Krokängsparken och även Kata Dahlström har varit här och talat. Och det här är ju namn Hjalmar Branting, den stora hövdingen, kommer från den någonstans övre medelklassen, skolkamrat med Gustav den V som sen blir socialdemokratisk partiledare och också den första socialdemokratiska statsministern. Kata Dahlström var också driven socialdemokrat fram till partisplittringen på 1910-talets slut och tidigt 1920-tal då hon istället blir aktiv kommunist i Sveriges kommunistiska parti. Först vänstersocialisterna, de bryter sig ut ur socialdemokraterna. Och de här namnen, de avslöjar ju ganska tydligt att det här är inte bara en nöjespark vilken som helst, utan det här är en nöjespark som också väldigt tydligt knyter an till den framväxande arbetarrörelsen som ju springer ur industrialiseringen under slutet på 1800-talet och den framväxande arbetarklassen och deras krav på bland annat 8-timmars arbetsdag, allmän rösträtt, bättre arbetsmiljö och liknande. Och det man gör inom den framväxande arbetarrörelsen det är ju att man då letar platser för sina politiska möten, men också platser som går att kombinera som alltså politiska möten och nöjespark, så att det inte bara är en plats dit du går för att lyssna på Hjalmar Branting, utan du kan också ha olika typer av nöjen på de här platserna.
Precis. Framförallt söndagsnöjen då. Det var ju söndagar när man åkte hit för att roa sig.
Ja, annars slet
man ju
fabrikerna.
Men också som du säger med politiska möten, så att absolut, de två sakerna hänger ju väldigt tätt ihop här, vilket vi kommer att komma in på här, precis.
Och du brukar ju hänvisa till Folke Erikssons bok Lundby på Hisingen. Den har vi ju nämnt i podden tidigare.
Ja, vi kan väl kanske, precis, för det är också så att det här klassiska fotografiet som du nämnde då när Hjalmar Branting talar inför, det finns uppgifter om att det var så många som 10 000 där. Jag vet inte om det är helt bekräftat, men det är väldigt mycket folk i alla fall. Och det syns ju på den här bilden, det är ett publikhav verkligen. Den har jag också med i min bok för övrigt, det fotot. Mm. Men första gången jag såg det så var det faktiskt i Folke Erikssons bok då, Lundby på Hisingen. Och det var egentligen där jag först också insåg Krokängs historia när jag läste Folke Erikssons bok. Så jag tänkte att vi kan väl kanske inleda här beskrivningen av parken med att citera Folke Eriksson. När han då beskriver en söndag i parken tidigt 1900-tal så här. Att det är tusental besökare som trängs vid skjutbanan, bollkastningen, kraftmätaren, ringkastningen, karusellen, biljarden och prisskjutningen. Och om man behöver svalka av sig när stolen steker finns det lockande badet vid kritan, en bäck som rann ut i älven. Och den bäcken, så där har vi en liten bild. Liksom
och det roliga med just den bäcken är när vi var och rekade i Krokensparken så försökte vi ju desperat se om finns det något spår av den här dansbanan eller den här Folkets park och de byggnaderna. För då finns det ju en karta från 1921. Tror jag. Den är väl framtagen i anslutning till jubileumsutställningen. Och där kan man ju tydligt se att Krokängs dansbana är utsatt och man kan se hur den här bäcken rinner upp eller rinner ner i älven. Men av den dansbanan finns det inga spår och inte av bäcken heller vad vi kunde se.
Nej, precis. Det är så. Att det inte finns spår av dansbanan är väl också för att ja, vi sa ju det att parken konkurrerades ut av Liseberg på 30-talet och då bestämde man helt enkelt att parken skulle rivas och det jobbet verkar ha gjorts ordentligt. Så det är ju medvetet borttaget allting.
Ja, det är lite synd att det inte finns några sådana här. Men man gillar ju som nutidsarkeolog någonstans att hitta de här spåren i naturen. Det är intressant om det finns någon grund kvar från dansbanan. Men vi nämnde också att det här är en Folkets park.
Ja.
Det vill säga det är den första Folkets park i Göteborg. Och Folkets park finns ju, eller har ju funnits på många olika ställen runt om i Sverige. Den första Folkets park, det är Folkets park i Malmö som fortfarande finns. Och där finns det lite olika årtal när den startar. 1891, 1892, 1893 har jag sett som olika. Men när jag gick och tittade i tidningsarkivet så verkar det vara så här. Att parken heter från början Möllevångsparken. Och den framväxande arbetarrörelsen i Malmö använder sig av Möllevångsparken under 1891 och 1892 för olika typer av aktiviteter, precis som i Kroken då, att man har politisk agitation men man har också olika typer av nöjen. Och sen så köper arbetarrörelsen Möllevångsparken av Malmö stad, gissar jag att det är som äger Möllevångsparken, hösten 1892. Och sen från våren 1893 så är Folkets park i Malmö arbetarrörelsens park och den blir som en modell för Folkets park runt om i Sverige där man har både då politisk agitation men man har också möjligheter till fest och vila för de arbetare som sliter på fabrikerna. Och det är lite intressant där att alltså, det är inte självklart att Krokensparken ska bli just Folkets park. Det skulle ju, Slottsskogen har ju som en samtida park. Finns ju som ett möjligt alternativ.
Ja, och precis, ett alternativ som man väl också var lite sugen på faktiskt när man skulle då hitta ett lämpligt ställe för första Folkets park i Göteborg.
Och jag hittade i en av Göteborgs tidningarna en intressant citat från en artikel från 1903-1904, alltså tidigt 1900-tal när Krokningsparken precis har öppnat, där en skribent har besökt både Slottsskogen och Krokängsparken och då skriver han så här: skillnaden mellan dessa båda parker, Slottsskogen och Krokängen, är nästan som natt och dag och Krokäng har arbetarna själv ordnat åt sig överallt, glädje, skämt och glam. Och så beskrivs Slottsskogen snarare som en plats för borgerligheten där man går med händerna i fickorna och tittar lite suspekt på varandra, medan Krokäng då beskrivs som en mer avslappnad plats som arbetare då kan besöka utan att behöva beblanda sig med de här uppnästa borgarmänniskorna.
Precis.
Och Krokäng blir ju då Göteborgs första Folkets park. Och Karlsson skriver så här: en plats för spridning av idéer och kulturell fostran.
Mm. Precis, det är ju det som är tanken då, att man både, som vi har sagt här nu, ska kunna roa sig och med kulturell, alltså det fanns ju också teaterverksamhet och musik och så det fanns ju liksom en verkligen ett kulturellt rikt utbud, men också förstås då en plats för politiska tal och ren agitation. Så.
Men då är det viktigt också att komma ihåg att den här Krokängsparken är inte bara en plats för den liksom arbetarklassen på Hisingen, alltså de som jobbar på varven, utan det är ju en plats som besökare från Majorna och från Masthugget tar sig till. Och det finns ett litet fint citat där från, från Karlsson om hur man tar sig till Krokängsparken.
Ja, precis. Karlsson precis. Gösta Karlsson då, som har skrivit den här boken som vi berättar om, Krokäng, steget för Liseberg. Han skriver så här i inledningen av sin bok om alla de här, som du sa, arbetarna då, som kommer från andra sidan älven. Man blev rodd över älven, gick upp i parken, letade upp en bekväm grön plats, slog sig ner och dukade upp sitt medhavda. Barnen kunde springa fritt, de unga och kvinnorna sökte sitt. Kararna kingsade på arbetskamrater, kanske delade de med sig av läsken från Rönnbergs fabrik, spjälkad med något eget. Sedan dansades det, dansen var viktig.
Man behöver ju inte vara en språkvetare för att förstå ordet spjälkade. Nej, betyder i sammanhanget.
Spetsades kanske är ett uttryck som vi i vår generation är mer bekanta med.
Ja, jag tror att folk får en bild framför sig av
precis. Det är roligt med detta då, att det fanns alltså för början ingen alkoholservering i den här parken, och det var en tanke med det då, att det skulle inte vara massa stök och fylla, utan det skulle vara nyktert i parken. Sen så fick man släppa på det, för att det var allt för många som ändå ville kunna köpa sig en öl, och till slut så kunde man det också. Men från början så var det alltså alkoholfritt i parken.
Och vad är det för människor som frekventerar parken egentligen?
Ja, men det är ju då folk till stor del från arbetarkvarteren i Masthugget och Majorna som faktiskt då tar sig över älven. Från början då fanns det, som det framgick av citatet här, roddbåtar där det var folk då som rodde över parkbesökarna. Men sen så anordnade man alla flera sorters olika båtar då. Och det är ju tusentals människor det handlar om, alltså, som skulle ta sig över älven. Så det var ju en stor grej.
Och det här är ju dryga halvseklet innan Älvsborgsbron byggs. Så det är ju med båt man tar sig över älven. För det är väl, tänker jag, väl långt att ta sig in och ta sig över gamla Hisingsbron och sen så åka
dit. Ja, precis. Sen fanns ju också färjeförbindelsen till Färjenäs, som inte är allt för långt härifrån. Men det räckte alltså inte bara med den färjan då, utan det var...
Det organiserades roddbåtar för att arbetarna ska kunna ta sig till Krokängsparken. Men precis. Du och jag har pratat om Hisingen tidigare, och parker också på Hisingen tidigare, så har de ju inte sällan varit förknippade med olika herrar ur den göteborgska historien. Vi har pratat om Hedlunds park, alltså Sven Adolf Hedlund, och vi har pratat om Kielers park, alltså James Kieler. Och när vi pratar om Krokängsparken så är det ju inte herr Krokäng vi ska prata om, utan det är Herman Lindholm, som för mig var ett... Jag kände till honom till namnet, för vi har ju ändå gjort ett avsnitt om Liseberg för ganska många år sedan, och jag liksom kände till att han var viktig för Lisebergs framväxt. Men att han var en person av den magnituden som han ju faktiskt var, det hade jag ingen aning om. För han är ju helt avgörande, dels för Krokängsparkens framväxt, men sen också för Lisebergs framväxt. Ja. Så jag tänker vi bör kanske ta lite kort om Herman Lindholm.
Ja, men det måste vi absolut göra. Han är ju en fascinerande karaktär, har jag också insett nu när jag har läst på och lärt mig mer om honom. Han var faktiskt från början från just Malmö. Vi nämnde ju att första Folkets park var i Malmö, och det...
Han hade ju säkert någonting med det att göra också.
Ja, precis.
Jag tänker på många fingrar han hade i olika syltburkar runt om.
Precis, men denna Herman Lindholm föddes alltså 1875 i just Malmö då. Där han gick bara 3 år i folkskola, och sen så jobbade han med att valla kor, var hans första yrke. Han bodde i en laggård och vallade kor. Men sen gick han över till att han bakade bröd och sen mjölnade på dagarna, körde gödsel på nätterna. Det här är liksom hans egen då beskrivning av hans första yrken i barndomen, får man väl säga. Men sen utbildade han sig till möbelsnickare, och då hamnade han i träbranschen, vilket så småningom ledde till att han flyttade till Stockholm. och blev ombudsman och organisatör för träarbetarna i hela landet. Och sen fick han då, som jag förstår, ett erbjudande att bli ny ombudsman just för träarbetarna i Göteborg. Så att på så sätt kom han alltså hit dit han sen, där han sen stannade. Sen blev han Göteborg trogen livet ut tills han dog 1955. Så det är väl en första kort sammanfattning av hans liv. Men ja, vi ska komma in på
mer om honom.
Men jag, detalj på vad han gjorde. Ja,
ja, vi ska lägga ut också en del fotografier på Lindholm. Och, alltså, det finns ju risk att det blir lite så här nästan fat-shaming eller att man skrattar åt den här mannens imponerande kroppshydda. För det är ju ändå så att det finns några bilder som jag tror att många som är intresserade av gammal Göteborgs historia har sett. Man vet inte nödvändigtvis att det är Herman Lindholm. Det finns ju en bild när han sitter, eller en bild när han sitter i, vad är det, typ radiobil.
Radiobilarna på Liseberg.
Och han fyller ju, väl ut den attraktionen, om vi säger så.
Och sin kostym.
Ja, så, ja, 128 kilo enligt uppgift. En imponerande kroppshydda.
Precis.
Och vi ska återkomma till det här, men jag måste bara, det här citatet. Hans ohöljda skånska, trots 50 år som göteborgare, kommer rasslande ur de karaktäristiska valrossmustascherna.
Just det.
Sen var du på... just apropå hans koppling till Liseberg har man ju skapat ett alldeles nytt torg i Göteborg, Herman Lindholms torg.
Ja, det heter den plats då, eller det torg kan man väl säga då, som ligger utanför det här också nya hotellet Liseberg Curiosa. Och ja, jag hittade en uppgift då på Wikipedia får vi väl säga, för det, där står det att det ska finnas en byst av Lindholm där.
Det gör det inte.
Så jag var ju och letade efter den igår men kunde inte hitta någon sådan byst.
Måste vi gå in på Wikipedia och ändra den uppgiften?
Eller så sätter vi dit en byst.
Det finns två sätt att hantera den här typen av uppgifter. Du är mer hands-on att gå ut och ändra i verkligheten. Jag är mer ändra på Wikipedia.
Men jag frågade faktiskt till och med inne på, på hotellet om de visste något om detta. Och det enda de visste då var att enligt uppgift av personalen på hotellet i alla fall så ska det finnas en någon form av staty då, eller byst av Lindholm utanför Lisebergsteatern, alltså inne på området. Men jag gick inte in och kontrollerade det. Så
nej, och jag kollade lite grann i alltså vad det finns. Om man gör, nu ska jag inte säga att jag la ner supermycket tid på det, men jag googlade på Herman Lindholm staty, Herman Lindholm byst. Kollade även på fotografier från Lisebergsteatern och kunde inte där se någon. Däremot så hittade jag en gammal tidningsnotis om att det ska finnas en byst av Herman Lindholm i anslutning till Lisebergsteatern. Så är det någon
det
som
borde ju finnas. Jag tänker undersöka detta.
Är det så att det är någon som har ett fotografi eller dylikt på den här bysten eller har sett den, så skicka gärna det till gatorochtorg@gmail.com så får vi reda ut det här.
Vi kan väl åtminstone säga att det här torget då, Herman Lindholms torg, det heter verkligen Herman Lindholms torg, så det är åtminstone bekräftat.
Och Herman Lindholm då, han är den som 1903 skapar Krokäng som park.
Precis.
Och även om den redan är etablerad som inofficiell nöjespark och att man åker dit på söndagsutflykter, som du säger, arbetarna tar sig över älven med roddbåt eller dylikt. Men vad är det Lindholm gör med parken som sätter det här stora avtrycket egentligen?
Ja, man kan väl säga att det är 1903 som sagt som det hände. Men om vi börjar då med 1899, för då blir Lindholm, då är han alldeles nyinflyttad till Göteborg. Och så får han då rollen som så kallad alltiallo på arbetarekommunen i Göteborg. Alltså det skulle man kunna beskriva som partidistrikt, tror jag, med ett modernt ord. Även om jag förstår att arbetarekommun är ett namn som fortfarande används.
Ja,
också,
Göteborgs arbetarkommun heter Göteborgs partidistrikt.
Så
Göteborgs arbetarkommun är ganska säker på att det inte finns längre, utan att det heter Göteborgs partidistrikt. Däremot så finns ett antal arbetarkommuner som fortfarande heter arbetarkommuner.
Men det är ju lite förvirrande det här med att kommun också betyder något helt annat. Så vi kan väl kalla det för partidistrikt då. Men Göteborgs arbetarekommun var i alla fall namnet då på det som han då blev... Ja, där han fick rollen som alltiallo. Och det innebar också då att han var ansvarig för festarrangemangen. Så det var ju en sak han då tog tag i. Han tog ju tag i allt han gjorde med entusiasm, verkade som. Men inte minst detta då. Och sen blev han också ordförande för den här arbetarkommunen. Och då fick han ju ännu mer makt och befogenhet, kan man väl säga. Och ja... lyckades då helt enkelt förvandla den här parken som vi väl sa inledningsvis redan egentligen användes inofficiellt som en park, men han förvandlade den då till officiellt Göteborgs första Folkets park. Och ägnade sig sen faktiskt på heltid under ett antal år till att jobba med parken och bygga upp den här parken. Så det var ju en väldigt stor sak. Alltså. Mm. Och sen ska man också då lägga till att det här var ju viktigt för arbetarrörelsens ekonomi. Man använde den här typen av verksamhet för att få in pengar helt enkelt och finansiera sin verksamhet.
Mm.
Så att det var ju liksom många saker tillsammans här. Det är en plats för politiska möten men där folk också kunde roa sig. Innan, det ska man också lägga till här kanske, att det här är ju innan folk hade långa sommarsemestrar. Så att de här söndagarna blev ju liksom ett sommarnöje som man verkligen såg fram emot. Där varje söndag blev en stor begivenhet. Det är ju, började också tidigt på morgonen alltså. Redan vid 7 satte det igång, va? Ja, precis. Mm. Klockan 7 på morgonen blåste en trumpetare igång dagen och båtarna tillbaka över älven gick först klockan 22 då.
Ja, man kan ju se de här...
Så det är verkligen heldagar i parken.
Ja, man tänker sig de här masttugsarbetarna som åker ut hit med sina läskeflaskor spjälkade med diverse andra drycker och som börjar då vid 7-snåret och sen kommer hem vid 22-tiden. Nej, men jag tycker det är intressant just det här påpekandet om hur viktiga söndagarna var för liksom den framväxande arbetarbefolkningen. För precis som du säger, det här är ju ett par decennier innan vi får sommarsemestrar och det här med fritid finns ju egentligen inte som ett koncept, utan det är på söndagarna man är ledig. Det är på söndagarna man har möjlighet att göra den här typen av utflykter och ha den här typen av rekreation. För men dels, och dessutom så har vi fortfarande 6-dagars vecka, ska vi komma ihåg. Det är ju långt in på 1900-talet som lördagen blir arbetsfri för allmänheten. Men förutom de här nöjes med dansbanorna och serveringarna och skjutbanorna så är ju Krokängsparken under de första årtiondena av 1900-talet också en väldigt viktig mötesplats när det är strejker och lockouter. För det är också en sak som är väldigt typiskt för Sverige under de första årtiondena av 1900-talet. Jag tror att på 1910-1920-talet så är ju vi det landet i, åtminstone i Europa, som har flest strejker och flest lockouter per capita, alltså per invånare. Det är ju först i och med att man sluter Saltsjöbadsavtalet på 30-talet som det här upphör. Så vi är liksom en oerhört konfliktfylld plats, alltså det är ett väldigt konfliktfyllt land. Och under flera av de här strejkerna, bland annat den stora verkstadslockouten sommaren 1905, så samlas järnarbetare i Krokäng. Och sen under storstrejken 1909, alltså den kanske viktigaste och största strejken och lockouten i Sveriges tidiga 1900-talshistoria, en väldigt prövande tid för arbetarrörelsen, så har man stora strejkfester. Det vill säga man möts i Krokängsparken. I och med att man är lockoutad eller strejkar så har man ju inget arbete att gå till. Och då är det viktigt det här med solidariteten, att man har en mötesplats att komma till. Och just under storstrejken 1909 så ska, det är ju då som bland annat Kata Dahlström är här och håller ett av sina berömda tal den 18 augusti inför 6000 lockoutade arbetare. Och till de här mötena som man har i Krokängsparken så har Nordstans bageri skänkt bröd och man kunde från München köpa, eller öl från München kunde köpas för halva priset till de törstiga arbetarna. Sen är ju storstrejken ett stort bakslag för den framväxande arbetarrörelsen. Det är ju arbetsgivarna som går segrande ur den här konflikten. Men det är ju liksom inte bara som nöjespark som den här är viktig. Men boken som vi hänvisar till, den här Krokäng steget före Liseberg, 1923 i anslutning till jubileumsutställningen så öppnar ju Liseberg då på citat rätt sida älven enligt Gösta Karlsson. Vad tycker du om det citatet, Martin?
Ja, det studsar jag väl till lite när jag läser, får jag säga. Jag vet inte om jag vill säga att någon sida av älven är mer rätt än den andra, men eftersom jag enbart är med när vi poddar om Hisingen så säger det kanske någonting om vilken sida jag ser som intressantaste att prata om i alla fall.
Ja, nej, men...
Eller den som har den som det kanske inte har pratat så mycket om i nu börjar det väl göra det mer och mer, men jag hoppas ju att min bok fyllde en liten lucka.
Ja. Ja, nej, men det är ju Liseberg 1923 som blir liksom konkurrenten som gör att Krokingsparken försvinner. Det är ingen direkt ersättare till Arbetarrörelsen Park, men det är ändå en, Liseberg är mer än vad Slottsskogen var, en park för alla. Och det är ju ändå Herman Lindholm som är den som startar Krokingsparken som också startar Liseberg. Och skillnaden mellan Kroking och Liseberg är ju att Kroking väldigt tydligt, det är väldigt specifikt arbetarrörelsens park. Det är liksom fackfolk och det är partifolk, socialdemokrater som bygger upp, alltså rent bokstavligt bygger upp med sina egna händer och med sina egna verktyg och med sitt eget material bygger upp den här parken. Och jag tror att det här är också viktigt att komma ihåg att när vi pratar om arbetarrörelsen så det är ju en av flera folkrörelser i Sverige under 1800-talet. Vi har dessutom nykterhetsrörelsen som ofta går väldigt mycket hand i hand med arbetarrörelsen. Att det finns ett nykterhetsideal inom arbetarrörelsen som du redan har nämnt något om. Men det blir också viktigt i Krokingsparken att det här nykterhetsidealet finns med.
Ja, men precis. Det är ju lite intressant. I den här boken så finns det ju en del utdrag ur tidningsartiklar som beskriver den här parken då när det begav sig. Det finns till exempel ett citat här från GT 1904 där det är någon skribent då som först klargör att städade besökare i andra parker riskerar att bli, citat, nedsmutsad av upptrampad jord, erfara en stel stämning, vad det nu i sammanhanget ska betyda, och konfronteras med fulla pojkslinglar och ostädade flickslynor. Men så fortsätter det då med att i det fordom så illa beryktade Krokäng, det vill säga förmodligen Krokäng innan det blev en officiell folkspark då, så var det illa beryktat även där. Men nu, efter att arbetare och kommunen har tagit över, så skriver skribenten här i GT 1904 då, vilken skillnad! En härlig natur, skog och gröna ängar och ett berg med den präktigaste utsikt. Tusentals män, kvinnor och barn spridda på backarna, under träden, kring kaffeborden, på dansbanan, vid skjutbanan, framför Kasperteatern. Överallt glädje, skämt och glam. Man är sig själv och man är sin egen ordningsman. Men så finns det ej heller någon servering av berusande drycker. Det starkaste man kan få i lemonad och sockerdricka.
Ja, det är ju ändå en fin beskrivning av Krokings och Park. Sen vet vi ju att man fick köpa öl från München till halva priset när storstrejken kommer, så får man ju då vika ner sig från, alltså det finns ett krav på att du ska kunna dricka starka drycker även i Krokingsparken.
Det blev ju så, men det verkar ändå som att det här med det ordningsamma idealet på något sätt höll i sig, som jag förstår då när man läser även beskrivningar från senare tid. Och sen var det också så att man hade sina egna, som väl framgick här, ordningsmän. Alltså de som jobbade, de som organiserade parken såg till att ha ordningsvakter ur de egna leden som verkar då, vad jag förstår, ha gjort ett gott jobb. Däremot hade man ju staket också då, så att vad jag har läst också då, så verkar det varit en del busliv fast utanför staketet och utanför parkens område.
Det är lite som fotbollsmatcher att huliganerna träffas utanför arenan och slåss.
Precis.
Det är samma sak med Krokingsparken. Och det här är ju en väldigt populär park. Man märker ju det på beskrivningen och man ser ju det på fotografierna från Krokingsparken, att det är liksom en välbesökt park, och den är det fortsatt in på 1910-talet. Men sen när vi kommer in på 1920-talet så har vi ju i anslutning till jubileumsutställningen, så öppnar ju då Liseberg som en av väldigt många attraktioner i anslutning till jubileumsutställningen 1923. Och det här leder ju till att intresset för Krokingsparken successivt dalar. Det finns, man får ett nöjesutbud som inte, man kan inte konkurrera med det nöjesutbudet som Liseberg har.
Nej, för då skulle det bara vara liksom den politiska delen av det hela som finns kvar då, så att säga, när nöjeslivet går att få på annat håll.
Och det är också där som man ser hur viktigt det är för arbetarrörelsen att man har kombinationen av politisk agitation och nöjeslivet. Att när man tar bort nöjeslivet, när det nöjeslivet går att få på en annan plats, då räcker det inte med den politiska agitationen. Folk åker inte över 11 klockan 7 på morgonen och lyssnar på trumpeter bara för att få lyssna på Hjalmar Branting.
Nej,
prata.
Och ska man då vara här från 7 till 10 hela dagen, så kanske man vill ha lite annat att roa sig med också.
Man tänker ju det. Och sen ska vi säga, det är väl inte bara Liseberg, utan det finns ju också ett nöjesliv som växer fram i Göteborg överlag i centrala stan från 1920. Alltså,
så är det ju, konkurrensen blir ju stor på, på många sätt, alltså absolut. Men det är väl det, det som är speciellt med Liseberg också i det här sammanhanget är ju att det är samma Lindholm
som konkurrerar som med sig själv.
Ja, som ligger bakom även Liseberg och blir alltså vd för Liseberg i 20 år. Ja. Det är ju hans stora uppgift då efter Kråkängsparken kan man säga.
Ja,
även om han då höll på med väldigt mycket. Vi ska väl komma in här kanske på att han faktiskt också blev av Christian Wedel, Göteborgskännaren och författaren, GP-journalisten, utnämnde honom faktiskt i en artikel i GP till tidernas mäktigaste göteborgare.
Mm.
Och, sen har det är ju inga små ord.
Nej, och det är om det är ingressen eller texten så radar Christian Wedel upp just vad olika saker som Herman Lindholm gör under sin levnad. Han var ordförande i stadsfullmäktige. Han var ordförande för Bostadsab i framtiden. Han var ordförande för Folkets hus. VD för Liseberg. Han satt i styrelsen för Göteborgs frihamn, Göteborgssystemet, Slottskogsvallen, Torslanda flygfält, byggnadsnämnden, radiotjänst, Göteborgs kommitté, Göteborgs flygsällskap, han var drivande i Göteborgs sparbank och drätselkammare med mera. Så där är en diger lista. Det känns som att man ligger lite i läder. Men man undrar lite vad är det som driver honom?
Ja.
Alltså, hur orkar han kanske snarare?
Nej, det kan man få. På frågan hur han orkade så kan man ändå få med också då att han brukade vila sig, sova middag på Liseberg i ett lusthus som han hade där varje dag. Och det sägs så att han snarkade så det hördes över hela Liseberg.
Ja, men...
Så den här middagsluren med snarkinslaget där kanske gjorde att han orkade hela dagarna.
Ja, jag skulle nog säga att det är det som jag tar med mig från den här berättelsen om Herman Lindholm. Att man ska ta en middagslur mitt på dagen, det är det som gör att man orkar med. Men då får man ju då bygga sig ett nyhetsfält och sen också ett lusthus som man kan sova i möjligen.
Vi ska också säga då att det här är ju på en tid när begreppet lunch inte fanns på svenska. Ja, middag är ju verkligen middag mitt på dagen.
Just det.
Klockan 12 får man väl.
Viktigt i sammanhanget.
Precis.
Ska vi säga något mer om Herman Lindholm innan vi går vidare om Kråkängsparken?
Ja, men lite. Jag tycker ändå att det är kul här också att han, alltså jag som då svensk lärare med och intresse för litteratur, alltså han bodde då till en början i Göteborg på Skolgatan.
Mm. Albert och Herberts gata,
precis. Just det. I Haga. Och där bodde han med sin fru och så hade de två rum, men de bodde bara i det ena rummet. I det andra byggde han upp ett bibliotek.
Mm.
Det är en sån här liten detalj som jag tycker är ganska rolig. Han hade liksom ett driv som sagt till väldigt många olika saker. Inte minst biblioteksverksamhet då. Men sen flyttade de då och bodde alltså i Folkets hus vid Järntorget. I samma hus som han sen också hade sin arbetsplats då under en lång tid.
Mm.
Och det, vi glömde det för att vi ska också nämna att han ju 1906 här tror jag blev han nu ska vi se om jag hittar rätt här. Just det, så valdes han in i Göteborgs stadsfullmäktige.
Mm.
Den första socialdemokraten i stadsfullmäktige var han också.
Mm.
Och sen så blev han ju också då ordförande för fullmäktige.
Mm. Alltså det är ju en person, det är konstigt att man inte vet mer om honom.
Mm.
Eller att det är en person, det känns ju som en person som det har skrivits alldeles för lite om. En person som verkligen behöver uppmärksammas. Och det är ju inte en slump att Christian Wedel utnämner honom till århundradets mäktigaste göteborgare.
Nej, men precis. Det är ju verkligen så. Alltså. Frågan är, vi har ju lite olika skildringar från livet i parken här, som vi kanske ska också komma in på som en avslutning. Men nu känner jag att vi kanske ska ta Lindholms beskrivning själv här nu.
Ja, men kör på det nu. När vi ändå pratar om Lindholm så har han en fin beskrivning av
parken. Ja, men precis. Det finns, om man då, den här boken som jag har berättat om här finns att låna på biblioteket. Så att där kan man läsa om man vill det här i sin helhet. Det är ett ganska långt stycke där han berättar då i en gammal tidningsartikel om hur han gick till vägen när han grundade den här parken och sen beskriver han hur båtarna började, han insåg att han behövde fler båtar och anordnade transporten mer över älven och så. Men så tycker jag att det är en fin beskrivning om just själva parklivet här där han säger så här. Att, ja, först säger han att då Kråkäng stängde klockan 10 på kvällen for arrangörerna över till Siemens Villinégatan och tog sig en toddy. Det tyckte de att de ärligen hade förtjänat. Där ser man ju Lindholmans gäng framför sig. Men sen så säger han också så här då, att förutom dans och läskedrycksservering förekom en hel mängd andra nöjen. Vi hade artistuppträdande. Särskilt var det danska artister som vi kontrakterade. I vardagslag var de vanliga arbetare, men de hade på ett eller annat sätt skaffat sig specialträning. Vi hade bland annat en duktig akrobat som var sotare. Vidare uppträdde visselkonstnärer, imitatörer och så vidare. En gång köpte vi en konstgjord ko som man skulle slå i skallen, varvid hon satte sig under utstötande av ett praktfullt vrål. En annan gång hade vi en gipsgubbe som man skulle slå skallen av.
Ja, alltså
det här är Lindholms egna ord alltså, om nöjeslivet i parken.
Jag alltså älskar ju den här beskrivningen av så många skäl. Dels det här att man åker över till Linnégatan och tar sin toddy efter väl utfört värv. Ja. Men också hur man beskriver själva nöjesparken. Man får ju verkligen bilder framför sig hur Krokingsparken. Och tyvärr, så, och vad jag har sett när jag har liksom letat, så det finns tyvärr inte så mycket fotografier på själva nöjesdelen av parken. Jag vet inte om du om
det finns några stycken i boken gör det, som jag tycker ändå, de som finns, de är inte så många, men de är ganska bra. Så att vi ska ju lägga ut lite bilder från boken där som ändå finns.
Ja.
Så är det. Men det är också, alltså jag skulle vilja läsa lite också ur en hel krönika här som också, som sagt, vill man ha mer så får man låna den här boken, men jag ska ta en del av det i alla fall. Det är från GT år 1917.
Mm.
För jag tycker att den här är, ja, man ser det nästan som en film framför sig när man läser detta då. Och artikeln börjar då med, eller krönikan börjar med, att det är en hop glada människor som står och väntar på Krokängsbåten som ska föra dem över älven då. Ut från stadskvalmet till dans och glädje i sommargrönskan. Boxerbåten packas från för till akter. Maskinisten sticker upp ett oljesvart ansikte ur maskinrummet. Han har en verkligt het dag. Den solbrände skepparen svänger sin ratt och med sin festglada bemanning kilar båten över älven till Krokängsbrygga. Den lilla näsan sjöluft har pickat upp. I en lång festprocession går man upp mot parken som reser sig likt en grön borg på strandvallen. Stegen klapprar muntert mot den trälagda vägen över kärret med de skuggiga alnarna. Snart ser man den röda fanan vaja från sin stång. Den lyser vackert i grönskan och ett stycke bort står den blågula i broderlig sämja. Där har vi de här flaggorna som vajar tillsammans, va? På festplatsen myllrar det av människor. I ängarnas saftiga gräs rullar barnen omkring och i backarna har familjerna slagit upp sina högkvarter med matsäckar och kaffepannor. Och sen vidare om dansbanan då. Där dansar två flickor mazurkas och tyllkjolarna svaja. Och i stundens yra har till och med en mamma som ej varit med i leken som har dansat i gammal vals låtit sin chevalreske make bjuda upp till en sväng om som slutar med ett hjärtligt skratt över oförmågan och den glömda konsten. Ovanför dansbanan ligger Krokängs Monte Carlo, det så kallade färgshjulet. Därför en tal för herre spiran och en aldrig glesnande skara håller 10 öre på hans mystiska hjul som ideligen svänger runt mot ett klapprande stålfjäder. Ringkastning var ett annat nöje. På marken ligger mynt som ska ramas in av ringarna. Ingen tycks lyckas och mannen som sköter spelet kan hova in god vinst. Slänggung och frekventeras med enorm energi och en hisslande glädje. Osådana små näpna skrik.
Mm.
Ja, det läste jag på ganska långt här.
Ja,
får man i alla fall ganska målande bild.
Jag tycker det är värt att få med hela det här citatet, just för att i och med att det inte finns så mycket fotografier så är ju den här typen av beskrivningar så viktiga för att man ska få den här förståelsen för vad det här är för park. För man tänker, jämför med Liseberg, där finns det ju tusentals och åter tusentals fotografier från när det invigs och sen så framgent.
Mm.
Men när det då finns, det kanske finns en handfull fotografier som jag har hittat åtminstone, det finns säkert massa i privata arkiv, men som finns tillgängliga på nätet, då är ju den här typen av berättelser viktiga, för här får man ju verkligen, dels får man en väldigt tydlig bild av hur det ser ut i Krokingsparken, men också den här känslan när de lämnar den bullriga och smutsiga staden. Precis. För att komma ut hit till grönskan vid Eriksberg.
Ja, och de här dansbanorna som fanns då. Vi sa väl det inledningsvis, alltså, men det fanns ju också en ganska seriös faktiskt teaterverksamhet sen med bland annat sådana klassiker som Värmlänningarna har jag förstått spelades och så. Så det var ju liksom ett, ja men, väldigt välutvecklat kulturellt liv i parken, får man säga också. Inte bara liksom så här enkla nöjen utan ja, kultur.
Ja, nej, men det är superspännande. Jag tänker, jag hittade ju när jag satt och bläddrade i tidningsarkivet igår. Apropå Krokensparken, för att liksom hitta information. För det jag letade var framförallt vad hände med Krokensparken sen efter att Folkets park lades ner. Om man liksom rev alla byggnaderna. Men då hittade jag dels ett fint fotografi från Dana-bostäderna. Alltså de bostäder som låg Dana-gatan och Dana-platsen som är precis bakom kronjuvelen. Alltså bakom Bratteråsberget, om man åker upp Säterigatan upp. Och det var ju bostäder som byggdes på 1920-talet för Eriksbergs arbetare, alltså arbetade på Eriksbergs varvet. Och det som är det intressanta, sen, de är ju rivna sen länge, de rivs i slutet på 1970-talet. Och de är sådana här förskräckligt fula modernistiska bostäder. Men skitsamma. Det roliga är att det fanns ett litet citat i den artikeln. Det står så här. En del skojade och kallade området, alltså området från Danaplatsen, Eriksbergsvarvet och Krokingsparken, för en sluten triangel. Man bodde i Danabostäder, jobbade på Eriksberg och i Krokingsparken tillverkades nya varvsarbetare. Så ja, man kan ju tänka sig lite grann vad det är för typ av aktivitet som försiggår sig där i Krokingsparken.
Mm.
Ja, det är barnförbjudet här nu. Men 1934, då försvinner, inte Krokingsparken som sådan, men däremot allting som har med Folkets park att göra.
Ja, precis. Det är också att det noggrant ser man till då att riva och ta bort alla spår av Folkets park-verksamheten.
Mm. Och det är, som sagt, det är lite synd, men så är det.
Ja.
Sen fortsätter man ju att använda namnet Krokingsparken,
ja,
även efter
idag.
Det. Ja, och det heter det ju under hela 1900-talet. Även om det är sen efter att man flyttar därifrån, alltså efter att Folkets park flyttar, så förfaller ju parkområdet. Bland annat så skriver en insändarskribent boende i Lundby om Krokingsparken 1950 att den är sorgligt illa skött och omsedd, även om man då 2 år tidigare hade avsatt 79 000 kronor för att man skulle få ny belysning i parken och nya vägar. Och även så fanns det pengar avsatta för att man skulle bygga en musikpaviljong precis efter andra världskriget. Men åtminstone enligt den här tidningsnotisen så lyckades man inte få arbetstillstånd för att bygga upp en musikpaviljong. Och just det att man inte heller lyckas få till någon belysning är ytterligare någonting som flera insändarskribenter och journalister noterar, att man klagar över att mörkret avskräcker besökare från att ta sig till Krokingsparken. Dessutom så blir färjetrafiken mindre när det inte finns någon Folkets park längre, så är det betydligt mindre färjetrafik, vilket gör att det blir svårare att ta sig över älven. Det är fortfarande innan Älvsborgsbron är byggd. Sen påverkas ju också givetvis Krokingsparken under andra halvan av 1900-talet att Eriksbergsvarvet, som ju har gjort 2 avsnitt om, dels när vi pratar om Eriksbergskranen och också när vi pratar om juvelkvarnen, så har vi pratat ganska ymnigt om Eriksbergsvarvet, men det är ju ett av de här 3 varven som med Lindholmens varv och Götaverken som blir ett varv i slutet på 1800-talet och sen expanderar kraftigt under 1900-talet. Och 1957 så expanderar Eriksbergsvarvet norrut, vilket innebär att man hugger ner en del träd i Krokingsparkens södra del och man använder det bland för materialupplag. För Krokingsparken, nämnde vi det, att Krokingsparken faktiskt då sträcker sig betydligt längre ner än vad den gör idag?
Ja, men det tror jag vi sa.
Ja.
Precis, hela vägen ner till älven.
Mm. Så sen har vi ju också, nu är vi egentligen lite grann klara med Krokingsparken som Folkets hus och hur betydelse för arbetarrörelsen och så. Krokingsplan låg ju tills ganska nyligen precis bredvid Krokingsparken. Och det var ju hemmaplanen för Eriksbergs IF, heter de så? Eller Eriksbergs,
ja,
Eriksbergs
IF. IF är jag ganska säker på.
Ja. Ja. Och den planen är ju nu borta. Men noterade jag när jag cyklade förbi, så det man gör nu i slutfasen när man håller på och bygger över den tågtunnel som man har grävt under marken, det är att man ska bygga upp en ny konstgräsplan för Eriksbergs IF som får också namnet Krokingsplan. Och den första Krokingsplan är ju byggd i början på 1970-talet. Och då, samtidigt som man bygger den här Krokingsplanen, så finns det ytterligare en notis som beskriver Krokingsparken som, citat, blott ett blekt minne. Så det är väldigt tydligt det där att under andra halvan av 1900-talet så står verkligen Krokingsparken och förfaller. Den försvinner lite grann ut ur folks medvetande. Och det hänger väl ihop dels med alltså, att man flyttar därifrån, men också att Eriksbergsvarvet på ett väldigt, väldigt tydligt sätt inkräktar på Krokingsparken. Man skär väldigt tydligt av, det finns ingen naturlig koppling till Krokingsparken för boende runt omkring. Sen kommer ju varvskrisen på 1970-talet. Japanerna konkurrerar ut de göteborgska varven. Och då kläcks ju den här idén när varvet har lagt ner att man ska bygga om området till bostäder. Man använder London Docklands som inspiration. Bengt Tengeroth är ju den stora initiativtagaren till det här för att Norra Älvstranden då ska börja bebyggas. Men innan dess, och det har vi ju både du och jag haft som quizfrågor i olika sammanhang. Och nu i och med att vi har pratat om det så mycket så känns det att nu är det kört. Nu kan vi inte använda det som quizfråga längre.
Nej, nu ska alla kunna den i så fall.
Ja, för det vi pratar om det är ju givetvis de här stora konserterna som är på Eriksberg under 1980-talet.
Precis, och då är det ju, ska vi se om jag kan min egen fråga nu då, men det hoppas jag. Uh-huh. Vi har väl U2, Madonna, David Bowie, Rolling Stones och Michael Jackson.
Det är de fem. Som...
Jag satte alla fem, ja, utan att tjuvkika på något.
Fem av fem till dig, Martin. Det hade ju nästan varit pinsamt om du inte hade kommit. Även om det kan bli så här stressigt när man sitter med en mikrofon i ansiktet. Det är verkligen världsartister som spelar här, precis i anslutning till Krokingsparken.
Ja, alltså, världsartister, ja, det är väl svårt att hitta större namn än de här fem faktiskt, ja. Under den tid då de var här. Så det är ju rätt häftigt faktiskt.
Ja,
de var precis där vi sitter nu. Kan man,
ja. Ja, alltså, det är nästan exakt där vi sitter nu faktiskt. Och det hänger ju ihop med att Ullevi går ju inte att använda som konsertarena efter att Bruce Springsteen med publik hoppade sönder alltihopa i sin legendariska spelning 1985. Och det är ju lite intressant mellanperiod här. Efter att varvet läggs ner, men innan man börjar att bebygga området med bostäder så är ju det här lite grann av ödemark. Man kan använda det för den här typen av stora konserter. Och det som är lite roligt just i anslutning till Krokingsparken, det är ju att absolut i samband med Michael Jackson-spelningen, men också tror jag i anslutning till flera av de andra spelningarna på slutet på 80-talet så används ju Krokingsparken för människor som tältar i anslutning till de här konserterna. Och det finns ett fint fotografi som jag ska lägga upp på en tjomme som jag har tältat uppe i Krokingsparken. Och jag gissar att det är efter konserten, för han ser duktigt så där trött ut när fotografen har fångat honom när han tittar ut ur sitt tält i Krokingsparken. Och sen vet jag även att Eriksbergs IF förser konsertbesökarna med olika typer av mat och dryck. De säljer korv och dylikt vid sitt klubbhus som också är rivet numera. Ska väl också byggas upp på nytt. Och som en sista grej, tänker jag, för att nu är vi ju inne i någon form av nutid.
Ja.
För det man väldigt tydligt slås av när man går till Krokingsparken idag, det är ju den här stora ombyggnationen som man håller på med. För att det har ju funnits en järnväg förbi här sedan tidigt 1900-tal, jag tror det är på 1930 eller till och med kanske på 1920-talet som man drar hamnbanan vidare till Pölsebo. Och den har ju på ett ganska effektivt skurit av Eriksberg från Krokingsparken. Det blir som en ganska tydlig barriär mellan Eriksberg och Krokingsparken med den järnvägen. Och det man har gjort nu under ett antal år, det är ju att man har grävt en tunnel under själva Krokingsparken där då hamnbanan ska gå. Och det har man gjort av två skäl. Dels så vill man öka kapaciteten för hamnbanan. Den ska bli tvåspårig så att det ska kunna gå köra mer trafik ut till det yttre hamnområdet. Men också så vill man skapa en koppling mellan Krokingsparken och Eriksberg Älvstranden. Och när du tittar upp här nu, känner du att det går, är det möjligt att göra det?
Ja, det är ju verkligen inte långt och det ser ju liksom fint ut om man vet vad det som finns där uppe. Att det finns en jättefin utsiktsplats och att det finns små gångstigar och bänkar att sätta sig på och så. Alltså att om man känner till det så vill man ju absolut ta sig upp dit. Mm. Men om man inte vet så skulle man ju inte komma på tanken.
Nej.
Så att det behöver ju göras någon form av gångstråk
upp, liksom,
ja, så att man liksom ser att dit kan man ta sig.
Ja.
Det finns ju inte som det är just nu.
Nej, och i och med att man under de senaste 15 åren bebyggt så stora delar av, alltså de här husen som vi sitter i nu, de är ju byggda med typ 2009-2010 någonstans, och sen har man ju fortsatt bygga bort mot Färjenäs. Så nu bor det ju helt plötsligt jättemycket människor här på Eriksberg som inte bodde här för 15-20 år sedan. Och jag höll en föreläsning i just en bostadsrättsförening här på Eriksbergsen ligger bara ett stenkast ifrån där vi sitter, och nämnde att vi ska göra ett avsnitt om Krokningsparken. Och då var det ju flera som sa just det, att vad synd att den inte är liksom bättre upprustad, eller att den inte, för den ligger så nära, den är så fin, men den känns inte som någon som riktig park. Så man hoppas ju verkligen att det här, att man gräver ner tåget, man rustar upp Krokningsplan, man gör Krokningsparken mer tillgänglig, så kan Krokningsparken liksom få nytt liv igen, tänker jag.
Ja, men så är det. Sen ska man väl kanske också lägga till i och för sig då, att om man kommer från andra hållet, alltså Bräckeskolan ligger ju jättenära parken, fast på andra sidan mot hur vi sitter nu då. Mm. Och därifrån, de lekande barnen vi såg när vi var i parken kanske gick på den här skolan, och för dem kanske det var naturligt att ta sig upp till den här parken. Så jag bara insåg det här med innan vi slutar nu, att vi för nu har vi haft väldigt mycket Eriksberg som utgångspunkt för att ta sig till parken, men det finns ju också andra håll in i parken.
Man kan komma från Londongatan eller man kan komma från Sätterigatan, man kan komma från Lundby nya kyrka. Kyrkogården ligger precis i anslutning till parken från det hållet. Med det så tänker jag att vi är klara med Krokningsparken. Vi har talat på gått nästan en timme. Jag tänkte att men det här klarar vi nog på en 35-40 minuter. Men det fanns så pass mycket att säga. Och vi är två vita män i medelåldern som gärna tycker om att prata.
Så då
får ni hålla till godo med att det blev en nästan en timme prat om Krokningsparken. Martin Ahlstedt, stort tack för att du har varit med i Gator och torg Göteborg ytterligare en gång.
Tack Mattias.
Innan vi avslutar, påminner den här veckan, nu på torsdag den 25 april
kom vi fram till
klockan 18.00 så är du på Lundby bibliotek.
Just det.
På lördag den 27 så är jag och Malin på samma plats och pratar om Vågmästarplatsen, livepoddar. 16 maj så är du på
Riksarkivet.
För då är det utdelning av årets Göteborgsbok.
Just det.
Så, och vi kommer lägga upp information om alla de här tillfällena på vårt Instagram, Gator och torg i Göteborg. Bli gärna Patreon om du inte redan är det, på patreon.com/gatorochtorgigoteborg, så hörs vi igen nästa vecka. Ha det så gott tills dess. Hej då.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.